Hej och välkomna allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nick Sörna. Nytt avsnitt, ny gäst. Vi kommer den här helgen återigen att ha två gäster. Och idag är fredag. Vi börjar med att ta hit Hasse Wågström. Hasse Wågström från Jämtland. Jag skulle vilja säga ändå ett känt basketnamn. Bland de som har följt svensk basket och ligan i många år. Hans Wågström som är pappa till Gustav är här. Jag tyckte att det var kul att se det där initiativet med Gustav Wågströms stipendium. Som det har pratats om nu i Expressens sändningar och så vidare. Och jag tyckte det är ett bra tillfälle att ta in Hasse. Hasse, hur mår du?
Hej, ja, det är en fråga jag har svarat många gånger på det senaste året, och det har väl, jag brukar väl säga att jag mår inget bra, men tiden går på något konstigt sätt, så funkar det, så att det är väl ett ärligt svar.
Jag vill tacka dig, Hasse, att du ens ville göra det här. Liksom, det uppskattas. Jag minns när allt det där med Gustav hände, så skrev du ett långt inlägg på Facebook som verkligen jag tänkt på väldigt mycket, där du sa att du vill att liksom att folk inte ska undvika det, att de inte ska undvika att prata om Gustav. För att du tyckte att liksom, det gör inte saker bättre, utan tvärtom, om det är något du vill så är det att man lyfter fram honom och pratar om honom. Och att man inte ska vara rädd för det. Och det är faktiskt därför jag frågar dig nu. Jag har för mig att jag frågade för ett tag sedan också, om jag minns rätt, om du ville komma hit och göra detta. Dels återigen för att prata om stipendiet, men även för att hedra Gustavs minne och prata om honom. Det är ju liksom det som händer, någonting som har skakat om svensk basket och har varit ett ämne som har varit jobbigt för många att prata om utanför familjen. Hur skulle du vilja säga, Gustav, att ni inom familjen har hanterat det här året, eller hur lång tid nu det har gått?
Ja, ska jag säga, så är det så här, nämligen att på måndag är det ett år sedan han gick bort. Så att det är en jävla skitdag, och jag vet inte, jag har gjort några inlägg på Facebook, och det första inlägget gjorde jag ju samma dag han gick bort, för jag vet att jag känner många människor, och Gustav kände jättemånga människor, och vi ville, eller jag ville helt enkelt, att det inte skulle bli någon ryktesspridning om vad är det som har hänt eller varför eller så. Så man kan ju tycka att det är konstigt att lägga ut det på Facebook, men det var mitt sätt att kunna nå ut till så många som möjligt med minsta liksom ansträngning och besvär, som det var just då. Men man var ju i chock då också. Och sen trodde väl ingen av oss kanske att det skulle slå upp så stort, så tre timmar senare så var det Aftonbladet och Expressen, och det var väl inte kanske våran tanke. Men lite som du säger, att det är tufft, för folk agerar väldigt konstigt när de möter folk i sorg, och det har vi verkligen fått uppleva. Vi har klassiskt sådana som har klivit fram och fortfarande än idag inte släpper oss, medan andra har försvunnit och det har blivit lite tyst.
Hur skulle du säga att familjen mår nu för tiden, efter allt som hänt?
Vi kämpar så in i bängen. Det som är ju att jag har två döttrar också då, och de är ju 22 och 24, och de sörjer på ett annat sätt liksom. Man säger att ungdomar eller barn sörjer randigt, så att de kan liksom helt enkelt ganska tidigt kunde de liksom kliva ur det där på något sätt och vara glad och skratta, och jag bara satt och tittade på dem och undrade, men hur är det möjligt? Medan jag och min fru, vi sliter varenda dag. Det är det första jag tänker på morgon, så är det Gustav när jag vaknar. Sen märker väl jag också på oss att det har ju liksom blivit en vardag igen. Det är jättekonstigt. Alla lever och är glada och vi går där och muttrar, men jag jobbar ju, och min fru jobbar, och det är väl en räddning. Jag undervisar på ett högstadium med fantastiska elever, och där kan det högst upp gå 30 minuter under lektionen att jag inte har tänkt på Gustav. Och det är både skönt, men så är det jobbigt. Men man vilar hjärnan då. Så är det.
Så du har jobbat 100%?
Jag jobbar 75 nu. Jag började med 50% i höst, förra hösten.
Okej. Jag vet att jag frågade dig för några veckor sedan hur många matcher du har sett. Och du har sagt att det har varit jobbigt att se på Jämtland spela live. Men att du har sett lite ungdomsmatcher, eller hur?
Ja, jag har fortfarande inte klarat av att ta mig till sporthallen och se Jämtlands herrar, som du sa. Gustav var ju med där 2 sista åren, och ja, jag har ju också varit involverad i dam- och herrlag och ungdomslag, så att vi träffades ju jämt i sporthallen förutom hemma då. Däremot så var jag såg en division 1-match, och sen lovade jag Gustavs kompisar när de skulle spela USM att jag skulle gå om de fick spela match hemma, och det fick de emot Södertälje då. Så att då gick jag dit. Det var tungt som fan att se dem spela, för jag vet att Gustav skulle ha betytt och varit med där i laget, men jag gick dit. Och sen får jag säga om de har varit fantastiska, Gustavs kompisar, både de han spelar med och några andra, några som är några år äldre. Jag tror de har varit hos oss det senaste året 15-20 gånger, och vi bjuder på mat, och så har vi tittat på Jämtlands matcher och även på U18-landslaget förra hösten när de spelade. Så de har hängt här ganska mycket. Och det har varit fantastiskt skönt, men det är grymt jobbigt när de går hem på kvällen och ska gå och sova, och så vet man att ja, Gustav ska inte sova. Han är borta. Men de är fantastiska.
Ja, precis. Du nämnde det för mig och tycker det är otroligt fint av dem liksom att göra det. Sen märks det också att alltså de intervjuerna man har läst och de reflektionerna man har hört, så märks det verkligen att Gustav var väldigt omtyckt. Du vet, när jag följde honom i Jämtland och U18-landslaget då, när de vann BM. Jag hade alltid en känsla av att han är väldigt tillbakadragen. Liksom, det var ju bara min reflektion. Det har inget att göra liksom. Jag kände inte honom personligen. Men det är väldigt, väldigt uppenbart att han var väldigt omtyckt och snäll och hade många vänner.
Ja, det har han ju fått genom åren, men och det, ja, jag vet, alltså U18 i Rumänien när han fick åka med, då var han ju 1 år yngre, och då vart han väldigt förvånad själv, tror jag, att han vart uttagen då. Men det var ju ett sånt här moment när vi kommer dit, för vi bestämde oss, och vi är så evigt tacksamma för det idag, att vi var i Spanien på semester när han fick reda på att han skulle åka dit, så han drog iväg före oss. Och på vägen hem från Spanien så bokade vi, jag och min fru och mina 2 döttrar, att vi skulle åka till Rumänien alla, för att se honom där. Och Gurra tyckte det var konstigt varför vi skulle åka dit. Vi fick förklara att det är fler föräldrar som kommer komma dit och kolla. Så vi fick faktiskt vara med när han spelade där, och när vi då hade sett den första matchen vi såg, det var ju den måste-matchen när de var tvungna att slå Finland. Så efter matchen så, och Gustav var väl bara in någon minut, han visste ju sin roll liksom. Och då fick man träffa spelarna efter matchen, och då kommer Sergej som var U18-landslagscoach fram och bara kramar min fru och säger att jag måste bara få krama mamman till den här fantastiska killen. Så att det är ett sånt ögonblick man har kvar, som var väldigt fint.
Absolut, absolut. Och jag minns att, precis som du säger, han hade lite roll, men han hoppade ju in i matcherna med jämna mellanrum. De hade ju ett bra gäng där, bra rollfördelning. Jag kommer ihåg att Linus Holmström också där i finalen hoppade in, och då visste jag inte att han kunde skjuta treor och så. Hela det gänget, de hade något speciellt där med Elliot också på plats. Och precis som du säger, jag kan tänka mig att det är ett minne, ett roligt minne både för
Ja,
er och att det var det för Gustav liksom. Och som du säger, jag
absolut.
kommer också ihåg att jag var också förvånad över att du fick plats. För han var ju inte med i den här turneringen inför. Om du minns. De hade ju någon
Nej.
turnering, typ NM eller något.
NM var han ju, då vart han ju, det var ju efter de spelade USM i
Okej.
Uppsala som han blev uttagen till att få komma och träna med dem. Då fick han ju reda på redan innan att han var reserv, så att han visste att han inte skulle få åka
Okej.
om inte någon blev skadad eller sjuk.
Just det.
Och sen valde de en, och det är väl det jag ska säga, det känns knäppt att sitta och höja sin son till skyarna. Det är kanske lättare när han inte finns längre. Men jag kan ju säga det, att det var väl nog därför han vart uttagen till U18 sen till EM, för att de visste att han skulle köpa att han var 11:e gubbe, 10:e gubbe, 12:e gubbe. Han skulle ändå träna hårdast på träningarna, peppa mest på matcherna och vara positiv. Och det är så man bygger ett lag kanske.
Definitivt. Låt oss prata om stipendiet då. Första, det kommer bli en årlig grej, har du fått reda på. Och första vinnaren, eller vad ska vi nu ska säga, det blir ju Adam Massar som är hans kompis. Jag misstänkte att det skulle bli han eller kanske Moltas eller någon han kände ganska bra. Kan du berätta lite mer om hela det initiativet och hur det startade och så vidare?
Ja, det kanske är fel man att säga, för det är ju inte något initiativ från vår familj. Det finns ju en annan, det finns ju en Gustavs minnesfond också, men den kan vi ta sen. Men det
Yes.
här var ju någonting som Bonnier då och Expressen ville göra. Tog kontakt med oss och frågade om de tyckte att, om vi tyckte att det var okej att de skulle instifta det här stipendiet. Och givetvis kan vi inte säga nej till det. Jag menar, det är som du startade att säga, att allt som kan liksom få minnet av Gustav att leva kvar är jätteviktigt för oss. Så att det var ju liksom ingen svår grej att säga nej till. Sen hade ju inte jag någon tanke att jag skulle sitta i jurygruppen eller någonting, utan det frågade de mig senare då. Men det kunde jag väl inte heller säga nej till då. Sen var det väl inte så mycket snack, vi var ganska ense i den jurygruppen.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att det inte var heta diskussioner direkt. Och så det var ju alltså Expressens och Bonniers initiativ. Det visste jag faktiskt inte. Vad fint gjort av dem, verkligen, måste jag säga.
Ja, absolut. Väldigt. Som jag sa, allt som gör att Gustav får leva kvar på något sätt, det är ju fint. Sen får vi väl se hur länge stipendiet håller i. Men Adam var ju en väl första gångs stipendiat, tycker jag. Han är väldigt jättelik Gustav, får jag säga.
Vet du vad, jag pratade med honom kanske ett par gånger, och av det du beskriver Gustav som, så håller jag med dig i din analys. De känns faktiskt väldigt lika, så jag är inte förvånad över att de klickade som kompisar. Vill du ta oss igenom lite Gustavs liv? För att det är det jag brukar gå igenom med många gäster, hur livet har sett ut, hur man började spela och så vidare. Och så tar vi oss igenom de här 18 åren av Gustavs liv.
Ja, han föddes ju 2005 och det var väl inte så svårt att lista ut att han skulle hålla på med basket, för det gjorde hans båda lillasyrror eller stora systrar. Och det hade ju jag gjort större delen av mitt liv. Så att det var väl ganska tidigt han fick ju bara vara i hallen helt enkelt. Då hade väl jag träningar då sen med tjejerna. Jag tränade både Smilla och Mika. Mika jättemånga år. Så att det var inget konstigt att det blev basket då. Han var väl den som var kanske tokigast av alla. Han gick ju ingenstans utan en basketboll från han var 4-5 till, ja, ända tills när han gick bort, så var det ju bara basket som gällde. Jag har inte tränat honom förrän de sista 3-4 åren, utan han hade Moltas pappa, Micke, och så hade han Jonny Ibrahimsson, en gammal basket ikon får man väl säga upp egentligen. Och de gjorde ju ett fantastiskt jobb med de här småkillarna. Och sen fick väl jag då någon sorts tillfälle att komma in där och hjälpa till. Så att de sista 3-4 åren innan Gustav kom till A-laget så var jag med också och tränade dem. Vilket är kutym för om man ska komma från norra Sverige, Mellansverige, norra Sverige. Om man ska komma någon vart så kan man inte bara spela matcher hemma mot mixtlag där det är tjejer och killar och någon är 11 och någon är 17. Så att det har lagts mycket tid och pengar på, som laget har jobbat ihop. Och så de har åkt på mycket cuper redan från de var, ja, 10, 11, 12 liksom, så åkte de ju alltid på massa cuper.
De är 05-orna, det är väl det som är grunden för det där division 1-laget som Jämtland har.
Ja, man får ändå säga att det varit helt okej med Gustav i landslaget, Moltas i landslaget, Nathan Amoran som är
Just
0-16, men
det.
alltid varit med 0-5 i landslaget.
Just det.
Så att det varit liksom en fantastisk miljö för de här killarna och alla andra runt omkring också. Och där kan man ju också prata liksom, jag kan ju prata hur länge som helst om liksom hur det har sett ut och hur det här har format liksom alla. Det är jätteviktigt när man kommer från Östersund. Vi kan liksom inte bara säga att nu ska vi spela de här killarna för då vinner vi alla matcher. Ja, då har vi inget lag kvar sen. Då har vi 5 killar som har slutat och så har vi ett lag på 7 spelare eller någonting sånt. Så att, och det har jag, tror jag också har fostrat Gustav och Moltas och alla de här, att de fattar ju liksom att man är inte starkare än alla killar i laget liksom. Det är en jätteviktig egenskap. Och det har nog följt med Gustav, tror jag, att man kan se betydelsen av att andra mår bra och hur liksom ett lag funkar.
Du sa ju, Hasse, nyss att det var ju givet att han skulle spela basket. Kan du berätta för lyssnarna vilken basketbakgrund ni i familjen har då? Hur långt systrarna, och på vilken nivå systrarna har spelat och så vidare?
Ja, du presenterar mig som en basketprofil. Då ska man nog vara född på 70-talet om man ska kanske komma ihåg mitt namn. Jag har ju spelat, tycker jag, vad kan det bli? Jag har faktiskt spelat i Göteborg. Jag spelade i Jämtland, kom upp. Det gör det inte. Gustav fick komma med A-laget när han var 16, jag var 17. Så att han slog mig där också. Spelade en del år här. La av, började om igen, flyttade till Göteborg. Läste till lärare, spelade med Kvarnby med Danne Sarapovic som coach.
Just det.
Några år där, flyttade hem. Slutet på 90-talet. Och då föddes då mitt första barn, Mika. Mika spelade basket också från 7 års ålder. Och hon var också väldigt gnetig. Så hon var med i U15-landslaget. Hon har gått 3 år på RIG. Och även spelat i damligan med Visby bland annat då.
Precis.
Men har ju också haft sin beskärda del. Hon har haft 2 korsbandsskador som hon har tagit sig igenom. Och spelar inte basket längre nu när hon pluggade i Umeå och var med i deras division 1-lag, men fick någon smäll på knät och kände att det inte är värt att äventyra det för framtida men. Så att hon spelar inget mer. Ja, min mellanbarn Smilla har också tränat och kört på, så hon tog sig också till Östersund Baskets damliga lag och fick väl ändå göra en del inhopp där. Så man kan väl också säga att hon har lyckats. Men hon spelar inte heller längre nu, utan hon funderar på att plugga framöver då. Så det är lite svårare sätt. Det som har fostrat Gustav in i något sorts enormt basketintresse.
Har din fru eller sambo då, har hon någon basketbakgrund?
Nej, och det får man ge henne en eloge. Att hon har, hon fortfarande står ut med mig och mina barn. För hon har aldrig haft någonting med basket att göra. Men har verkligen ställt upp på allt från att stå i kafé och sälja lotter och vara organisatör, administratör och ja, som det är en lite mindre ort.
Ja, kan tänka mig att precis som du säger, att hon har varit kanske lite tvungen att acceptera att det är mycket basket hemma.
Ja, alla resor, allting, och ibland följde hon med, ibland inte. Nej, jätteelors. Det är fantastiskt, må jag säga.
När såg du att Gustav började visa framfötter och att han kunde bli en elitspelare?
Oj, vad svårt att säga. Så att man såg ju alltid att han var helt hängiven och han hatade att förlora. Och han hatade nästan att förlora så mycket så att han var nästan rädd att spela ibland. Han var alltså så orolig av sig. Men ja, vad ska vi säga? Inte vet jag. Det var kanske när han var 13-14 år. Som det ändå började hända någonting. Han började växa lite. Jag kommer ihåg så väl att egentligen det som hände var ju att Torbjörn Gerke blev U16 coach. Och då var det snack om, han ringde mig för att fråga om spelare i Norrland. Och han sa att jag har varit på runt så mycket så jag vet inte hur jag har tid att komma. Och då var jag nästan lite förbannad. För jag liksom sa att, men du har ju halva Sverige kvar liksom. och det köpte han. Det var ingen, jag älskar Gerke. Jag tycker han är fantastisk. Men, så jag sa att ja, men jag har några killar och de ska åka på next level så att, i Stockholm. Så att du får ju liksom kolla på dem där då, om du kan. Ja, men det skulle han göra. Och det var väl egentligen där det tog fart för Gustav då. Då fick han komma med i ett U16-läge där, det som de brukar ha innan NM. Och han trodde väl kanske inte själv att han skulle komma vidare, men han gick hela vägen vidare. Och om jag inte minns helt fel så var jag på någon liten fest den kvällen när de skulle spela mot Norge. Men gick hem från festen då för att se basket, och jag tror Gustav gjorde 17 poäng och 5 returer och 4 assist eller någonting. Det var sådär helt, man bara undrar, men vad hände nu? Så det var också ett fint minne, må jag säga.
Ja, absolut, absolut. Det som är intressant med ett 05 är att, du vet, jag ser ju på alla ungdomslandslag på somrarna. Men jag kan bara inte komma ihåg deras EM det där året med Gerke, av någon konstig anledning. Det har bara blivit block, men det kan bero på att...
Nej, men jag ska nog säga att du har rätt att du inte kommer ihåg det, för det var inte EM, det var nordiska mästerskapen. EM var vi inte med då på grund av coviden.
Just det, det är därför.
Så då skickade inte Sverige några lag det året, så att de var 05-erna har ju blivit lite misshandlade. Det är ingen som har misshandlat dem, de har bara haft en jävla otur med coviden och allting som stängdes ner. Det var ingen Micke Herkel när de var... När de skulle sluta på åttan eller vad det var. Så att Micke Herkel stängdes ner. Det var inte av coviden, utan det var väl av...
Precis.
Av att de inte ville ha det någon mer. Och så var det inga EM-sommar den sommaren. Så att du har alldeles rätt. Du kommer inte ihåg något.
Just det, för jag tänkte det, men vänta. Varför kommer inte ihåg någonting av deras matcher? För att deras NM-matcher där... eller Baltic Sea Cup, eller vad du nu heter vid nyår. Det kommer jag ihåg tydligt. Och där var han med, om jag minns rätt. Eller har jag fel, Hasse?
16 vet jag inte om han var...
Nej, utan du menar det sista året.
U18 var han med då.
Precis.
Och det är också typiskt, får man säga, till Gustav, för han ville ju inte att vi skulle åka dit heller då, för det är jobbigt av föräldrarna där. Men vi åkte, jag och min fru, och jag kan väl säga att det är vi kanske ännu mer glada över, för det tog ju bara några månader sedan innan Gustav blev sjuk efter det.
Precis, just det. Och det kommer ihåg, för det är
det... där hans...
Ja. Yes, förlåt, kör Hasse, kör.
Det är också hans, på hans sätt liksom att vara ödmjuk, eller jag vet inte om han inte fattar, för han kom ju att berätta för mig sen liksom att jag fick ju starta alla 3 matcherna. Jag tror jag var den enda som fick starta. Ja, men det är väl självklart, så jag, du fattar ju, du var ju lagkapten. Så Sergej hade ju utsett, så han var ju lagkapten för U18. Det var ju kanske, det är också för att Gustav var inte den som, han var inte den som gjorde mest poäng eller glänste mest, men han kanske var en av dem som ändå höll ihop ett lag liksom. Och jag såg, han hade någon match mot Finland sista, jag tyckte han var helt fantastisk. Men jag hade många fina assist och gör liksom saker. Men han slår ett extra pass, eller han gör en extra katt, för han vet att om han gör den här katten så kommer det öppna upp för någon annan. Och det är ju jättefina egenskaper, vilket jag tycker kanske det är för lite av i dagens basket. Det är mycket me, myself and I. Jag fattar att det är så, för man måste synas i allt blödder om man vill komma någon vart, men det är lite tråkigt tycker jag.
Alltså, han var ju en rollspelare visst, men Gustav, alltså först och främst, det jag minns är att han hade ju riktigt bra basketkropp liksom. Det fick han ju liksom, och hade han fått tid att fylla ut den ramen liksom, så tror jag faktiskt så. Och skottet, kommer jag ihåg att det behövde han också förbättra lite. Men han hade ju väldigt många egenskaper som gjorde att han var nyttig på planen. Och jag kommer ihåg faktiskt att Adnan brukade slänga in honom lite här och var i andra perioden oftast. Kanske han gör någon minut. Hur kändes det att se honom ta klivet upp till ligalaget och faktiskt... få det där förtroendet som 17-åring att han kommer in och gör 2-3 minuter någon gång här och där i första halvleken.
Ja, det är precis som du säger. Mina tankar går ju på 100, har gjort ett år nu, men det är lite precis som du säger att han hade ju, han var längre än mig, han var 1,96 tror jag, men det var ju liksom nu egentligen i fjol, det året han kanske skulle kunna börja bygga mera muskler, bli explosivare, starkare, atletiskare. Och det fick han ju aldrig chansen till då. För det var väl nu han skulle kunna börja jobba med sin kropp då, så att säga. Han var precis som jag, han kunde äta 10 chipspåsar, kunde inte lägga på sig ett gram liksom. Men om du pratar om hans år där då, när de var 16 år bara han och Moltas när de fick chansen av Adnan, och det är lite det som jag får ge, jag älskar Adnan över det, för den här diskussionen som ni har haft ofta i tv-sändningarna om att om man spelar yngre spelare eller inte, varför får de inte chansen och si och så. Det får jag ge Adnan all eloge, för han var helt solklar med både Gustav och Moltas året efter med Nathan, att de får speltid om de är värda att få speltid, och de fick kämpa som alla andra för det, och de köpte det fullt ut, och Adnan var solklar med dem, och han kunde vara stenhård med dem, men det var han med alla andra också. Men han älskade de här grabbarna, och det kände ju, jag kan inte svara för Moltas och Nathan, men Gustav gillade ju Adnan skarpt, för han visste, var tydlig, och Adnan har ju väldigt mycket hokus pokus för sig, det är väldigt mycket, det är otroligt styrt och mycket att lära sig att följa, och det gillade Gustav, det passade honom.
Det där landslaget som vi har nu nämnt några gånger, de spelade ju U18, matcherna sändes i SVT, på SVT Play då. Och jag vet att jag hade tanke att den här sista viktigaste matchen, då kommer jag ta upp det där med Gustav. Så det var ju faktiskt någon som skrev till mig, jag kommer inte ihåg vem det var, bara, ah, men varför hade du inte nämnt honom tidigare? Jag kanske skulle gjort det under varje match, men hur kändes det att titta på de här matcherna där du vet att han varit kapten och säkert haft en stor roll i och med att han skulle varit 18, han skulle varit bland de äldsta och säkert fått möta Frankrike och Litauen och så vidare?
Ja, det är såklart jättejobbigt, för det hade ju varit en sån highlight för honom att få spela mot just de här nationerna som du säger och få representera Sverige. Men samtidigt hade jag bestämt mig, och jag fick ju stöttning av Gustavs kompisar, för de skickade ju till mig och frågade om vi inte skulle träffas och sitta och se på matcherna, så då gick det ju liksom inte att säga nej, så det var ju som terapi för mig. Men jag grät väl en hel del under matcherna, även fast de var där. Så det var väldigt tungt att se, men jag ville ändå se dem, för jag känner ju många av de grabbarna som var med och spelade. Så att, och särskilt när Moltas fick chansen också att vara med, så var det väl kanske givet att jag skulle se dem. Men det var tungt och det var terapi. Det kan man lugnt säga. Det var väl lite så har det också utvecklats, att i början då när de kom så var det ju mer en ventil för mig att få fråga Gustavs kompisar om saker som inte jag visste om Gustav, för det vet man ju och som förälder att man får inte veta allt vad sina barn gör och allting. Så att de berättade välvilligt om saker som jag kanske inte visste och som man kanske aldrig hade fått veta. Och ju fler sådana här träffar vi har haft så har det blivit mer naturligt att vi pratar om allt annat. Vi pratar om basketen vi tittar på tv, och högst flux så är det någon av dem som flikar in, en av hans bästa kompisar, Viktor, bara satt en dag när vi satt där och pratade om Ondskan på tv, och då säger han bara, jag kommer ihåg när Gustav hade läst Ondskan. Det var det enda han pratade om i 3-4 veckor, och han skulle få oss att läsa den här boken, berättar Viktor. Och då var det så naturligt att vi hade inte pratat om Gustav, utan det är bara Viktor fick bara lust och fick ett minne om Gustav. Och det är mer så våra träffar är nu. Och jag har inte behovet heller att jag måste fråga hela tiden, utan det känns bara skönt när han kommer på tal så där. Så att det var jobbigt att se matcherna, men jag ville se dem.
Ja, precis. Det förstår jag. Kan du berätta lite om Gustav utanför basketplanen? För att nu var det mycket prat om hur det var på basketplanen, men jag tycker det är intressant det där, för att visst är det så att han gillade att läsa böcker. Kanske inte så vanligt nu för tiden när man pratar om 18-åringar. Hur var han utanför planen, om du skulle beskriva honom, sammanfatta honom i några minuter?
Ja, nej, det är som du säger, han var som en liten professor, men ändå han älskade basket. Det var basket 24-7, men han var också väldigt sugen på att lära sig och läsa, gjorde han mycket. Mitt fel, när han var 7 år, från 7 år så hade vi en ritual att vi gick upp och tittade på TV4-nyheterna som är 5 minuter varje morgon, vilket jag tjatar på mina elever att de ska göra. Och det gjorde vi redan från han var 7 år, så att han var allmänbildad och fattade att det finns mer i världen än bara basket, lilla Östersund eller lilla Sverige. Det händer saker i världen och det var han ju intresserad av att veta, så har han alltid varit vetgirig och velat förstå hur saker och ting funkar. Så det har liksom hängt i alla hans år, och det tror jag att man har hört de här andra äldre spelarna i Jämtland också tyckt, att han har varit en liten professor som alltid har kluriga frågor och undrar och tycker saker. Han kunde redan från tidig ålder, kunde hans polare ringa och säga liksom, tjena, ska vi hitta på någonting? Och då kunde Gustav känna bara, nej men idag vill jag vara hemma och ta det lugnt. Och då var han det. Han behövde inte imponera på någon eller känna att han skulle passa in på något sätt. Han var bara Gustav. Och det har väl hängt i ända tills han var äldre också. Sen är han ju en tonåring, eller var en tonåring som alla andra, och då letar man väl alltid identiteter. Så jag vet inte då. Han kunde hänga med oss när vi hade middagar hemma. Vi hade ganska mycket träffar, känner mycket folk. Och då vill han hellre äta middag med oss först och sen dra till sina polare. En väldigt genomgod och snäll, omtänksam person. Han kände av direkt i rummet om man kom hem och att inte allt var hundra hemma, att någon var lite depp eller någonting. Då kände man det på en gång. Väldigt fin egenskap. Kort på Gustav, det är svårt att veta vad jag ska säga.
Du säger att han gillade att hänga med er. Det är väldigt ovanligt tonåringar. Det är väl där man brukar börja säga att ni är gamla. Bara, gå och gör er grej, jag gör min grej.
Ja, men det låter som man alltid var med oss, men så var det ju såklart inte. Men, utan då kunde han ju, som jag sa, då kunde han ju vara med oss i början på kvällen för att han ville sitta och snacka med oss vuxna och äta god mat, och sen så drog han vidare till sina kompisar senare. Så att självklart har han skämts för sin pappa 1000 gånger och mer än för sin mamma, såklart. Jag menar, jag syns och hörs också, så att det är väl inte alltid det bästa. Men vi har gjort så otroligt mycket, och det är väl någon som på något konstigt sätt är tröst för mig, att vi har verkligen gjort mycket med familjen, rest och upplevt mycket tillsammans med just.
Du pratade om att han inte ville att ni skulle vara med på turneringar, och jag kommer ihåg när jag spelade, jag ville absolut inte att min pappa skulle vara där, för att min farsa har aldrig spelat basket, men ändå skulle han ge mig sin input på ett hårt sätt om jag spelade dåligt. Och till slut så sa jag, vet du vad, farsan, bara kom bara inte. Och han respekterade det faktiskt. Skulle du säga att du var en sån pappa som direkt efter matcher hade tankar om hur Gustav hade presterat? Eller var du en sån som bara lät mycket på läktarna och så, och det är därför kanske han inte ville ha det där?
Nej, men det är klart jag hade tankar, men jag har ju aldrig, om jag vet ju inte vad du menar med ett hårt sätt, men så har jag ju aldrig varit, alltså hård så. Däremot när jag har tränat Gustav och mina tjejer, så vet ju du själv, det har aldrig lyckats att träna sina egna barn när man börjar komma upp i någon viss ålder. Så att jag har ju alltid varit hårdare med mina egna barn än, än lagkamraterna. Men på sista tiden så fattar jag också att Gustav uppskattar inte om jag sitter på läktaren och gormar och skriker när jag hade slutat träna honom. Så att det tror jag inte. Men sen, jag menar givetvis, han var en tonåring som alla andra, och då tycker man inte att ens föräldrar är ballast jämt. Så att, men det kan jag också säga, nu börjar jag rörd, för att det är ett av de minnen jag har kvar. Jag har många minnen kvar, men ett av de fina minnena, det var när de åkte till Baltica, och han hade sagt liksom att, men snacka inte med oss eller någonting, vi skulle ju flyga samma plan, det var ju inget roligt, tyckte han. Så att jag lät han vara, och sen gick vi på matchen dagen efter, och de spelade och slog, om det var Lettland eller nej, de fick ju stryka av Lettland, gjorde en platt match andra, men första matchen om det var Estland, och gjorde en jättebra match och slog Estland med 25 poäng. Och vi hade ju inte pratat med varandra sen vi kom till Estland, och då kommer han gående över planen efteråt sen och kommer till mig och min fru och bara lyser av lycka liksom, med att de har vunnit, att han kände sig nöjd med sin prestation. Han sa, pappa, jag gjorde bara 4 poäng, men jag sköt bara 3 skott. Och liksom det jag kunde säga till honom, ja men det är helt okej, Göra, för det är ju andra som tar skott, du gör andra saker som gör att de kan skjuta. Så han var, och då sken han som en sol. Det är liksom, det är ett sånt där minne jag bär med mig när jag blir lite deppig.
Jag förstår det. Du, hade Gustav funnits idag och i framtiden, vad tror du att han hade blivit efter basketkarriären, eller vad hade han pluggat till vid sidan av sin basketkarriär? Vad tror du, vilken väg hade han tagit?
Det är också så lustigt, för då har vi suttit med tjejerna och några andra av våra bästa vänner och pratat om liksom vad man skulle göra. Och ingen av oss kan exakt sätta fingret på vad Gustav skulle ha gjort. Alltså det är jättekonstigt. Han hade ju lätt för sig skolan, så han hade liksom kunnat läst vad som helst. Och jag går och tänker ibland så här, ja men jag kanske inte visste allt. Han kanske inte hade spelat basket så många år mer. Han kanske hade ledsnat. Han kanske tycker att det är för mig. Jag har ju som ingen aning. Och jag har faktiskt ingen aning vad han skulle ha läst. Han hade blivit en utmärkt lärare. Men jag är inte säker på att han hade läst till det. Så det är en bra fråga. Men jag kan faktiskt inte ge något svar.
Så han hade inget sådär uttalat. Okej, socionom. Det är något jag tycker liksom man skulle kunna vara i framtiden. Eller något sånt. Eller basketcoach eller vad som helst.
Nej, jag kan faktiskt inte säga. Han uttryckte ingenting sånt. Sådär. Det gjorde han inte.
När allt detta hände så kunde man, eller någon månad efter det, så såg man, läste man en stor artikel om Gustav och klubben och så vidare i Sportbladet, där man går igenom händelseförloppet de här sista dagarna och hur de i klubben mottog allt som hade hänt och så vidare. Jag har full förståelse om du inte vill prata om det här, Hasse. Men jag tänkte fråga ändå, kan du bara skulle du kunna berätta lite snabbt vad det var som hände med Gustav de här sista dagarna efter den här matchen i Nässjö, om jag minns rätt? Ja.
Ja, det var nämligen, du har alldeles rätt, han spelade fredag, Kalmar borta, fick spela 17-18 minuter, gjorde det liksom bra enligt Gustav. Och sen skulle de spela Nässjö på söndagen, och då ringde han mig på förmiddagen på söndagen och sa att han hade ont i huvudet. Och det brukade han få, för han kunde få sådana ungdomsmigrän. Och då brukade det hjälpa att han tar två Alvedon och lägger sig ner en liten stund. Så jag sa, ta två Alvedon och liksom vila lite då. Och det gjorde han. Så vet jag inte vad som hände på den matchen. Jag frågade Moltas, men jag vet inte, kom ihåg att Gustav blev inbytt. Men vart utbytt på en gång igen, typ 22 sekunder. Något sånt där konstigt byte. Men det visste inte Moltas heller. Sen kan de inte ta sig hem till Östersund på söndag kväll, utan de sover på Arlanda. Och då vet jag att Gustav vaknade mitt i natten med en sån huvudvärk och kräktes. Kommer hem på måndag. Jag ska hämta honom på flyget på måndag eftermiddag. Och jag känner inte igen Gustav. Han svamlar och liksom är lite sådär allmänt, ja, liksom inte här. Så vi åker hem. Han sover, kräks någon gång, och dagen efter så åker vi givetvis in till hälsocentralen, för jag är ju helt livrädd att det är någon tumör eller någonting. Så de tar alla tester och tittar, och jag frågar lite, nej, det finns inget som säger att det är någon tumör. Det är naturligtvis sviter av influensan som han har haft. Och sen fortsätter det här flera dagar. Och vi måste ju tro på vad de säger, liksom, att det är någonting om influensan som hänger i. Så vi åker till stugan den helgen. Han är hemma, det är sportlov här då. Och då piggnar han till ganska mycket på fredag kväll där vid stugan. Så han är med på den, vi är på en 50-årsmiddag. Och han får träffa sin gamla handledare som han hade i skolan. Och han står och pratar på kvällen och allt i 20 års in. Min fru flyger till USA på lördag morgon för jobb. Och jag och Gustav åker hem, för då känner han sig lite risig. Och sen på måndag skulle han prova gå till skolan, men han sa att nej, men jag orkar inte. Nej, men gå på tisdag då. Och då är ju Gustav som Gustav är, så att han säger, ja men kan jag gå på basketgymnasiet på morgonen och köra? Ja men nu får du ge det. Så vill du gå på skolan får du gå efter lunch. För då, du får inte vara med och spela någon basket. Och så träffar jag honom på tisdag eftermiddag, och så frågar jag honom, åt du lunch hemma eller åt du lunch på skolan? Och då säger Gustav att jag kommer inte ihåg vart jag åt lunch. Och då börjar man ju att det här är ju inget bra. Så vi är in till till sjukhuset igen, och de tar tester och tar EKG och allt vad de gör, men hittar ingenting. Och så åker vi hem. Han går till skolan nästa dag. Jag hinner jobba en timme, så ringer en av hans bästa kompisar och säger bara: "Hör du, vi är jätteoroliga för Gustav. Han har frågat 3 gånger nu vart vi har lektion och vilka böcker han ska med." Så då släppte jag bara allt. Och då åkte vi in till sjukhuset, och då gav jag mig inte förrän de gjorde en skiktröntgen på honom. Och då såg de att han hade vätska i hjärnan. Så då la de in honom. Typ 16-17 mars. Och sen kom vi aldrig ifrån sjukhuset. Vi var en vecka i Östersund. Och sen kraschade han. Och min fru hade kommit hem från USA. Hon avbröt givetvis sin resa. Och vi bodde med honom på sjukhuset, och han blev lite sämre och sämre, lite skakig. De gav ju behandling och allting, och han fick ju liksom, de började ju ana vad det var, så att de började ju ge en behandling. Och sen så kraschade han, och då fick han och jag flyga upp med ambulansflyget i Umeå, och då visste vi inte om han skulle överleva eller inte. Fick bara plats med en person, så min fru fick bli uppkörd av goda vänner, och de sa att du ska åka upp, du ska inte vänta. Sen tillbringade vi 5 veckor i Umeå på intensiven. Han var inte vid medvetande nu. Här försvann han liksom vid medvetande. Vi låg 5 veckor på intensiven. 6 platser. Det kom in folk som var skottskadade. 2 personer dog runt omkring oss. Sån vidrig miljö. Och han låg där. Vart tunnare och tunnare. Efter 5 veckor så skulle han ändå få åka hem till Östersund. Och då hamnar vi där igen på barn, fast han då var, ja, han var ju 17. Men då kollapsade en lunga, och då hamnade han på IVA, vilket han borde ha gjort på en gång. Och där kom vi inte ifrån alls, utan de gjorde en till magnetröntgen, vilket de hade sagt att de inte skulle göra. Men de gjorde det, och då fick vi beskedet att det hade triggat hans, eller det visste vi redan uppe i Umeå, att det hade triggat hans immunförsvar hade löpt amok. Och då gör ju det att det blir inflammationer, och den inflammationen kunde han fått i knät, eller i foten, eller i ryggen. Han hade Eurojackpot, så läkarna otur, alltså Eurojackpot fast tvärtom. Han fick den i hjärnan. Och hans Det slutade aldrig liksom, fast de behandlade honom med allt och pratade med alla specialister i hela världen under alla de här veckorna och alla behandlingar, så förstörde det hela hjärnan på honom. Så att på slutet så var det, då tog de beslutet att det går inte att, ja, det kommer inte gå att göra någonting, vi kommer att avsluta behandlingen. Vi fick givetvis med och prata om det här och så, min fru och mina döttrar, så vi satt ju med där. Så lördagen 13 april, nej 13 maj 12:27, så såg jag min son ta sitt sista andetag. Och det önskar ingen annan skulle behöva få göra.
Ja, Hasse, vet du vad jag blir? Alltså, när du berättar det här så blir jag först och främst oerhört frustrerad, för att jag berättade för dig innan vi började spela in att min mamma gick ju bort i corona 2000, och det som hände med henne var att hon gick ju till sjukhuset och sa att hon mår jättedåligt. Och det första de sa till henne var: "Ja, men måste du komma hit för minsta lilla förkylning?" Så hon vände och gick. Och det är någonting som, ja, plågar mig, bara tanken att hade de tagit henne på allvar liksom, så hade hon levt vidare. Hur är det, någonting du har funderat på? För jag tycker det där låter ju otroligt hemskt, i och med att ni
Ja.
har varit där flera gånger och sagt: "Men vänta, det är någonting som inte stämmer." Är det någonting som du
Nej,
funderar
jag ska
på?
faktiskt, eller ja, det är klart jag har funderat på det, men sjukvården, de kunde inte se någonting förrän de gjorde en skiktröntgen, och fanns liksom inget som låg till grund för att göra en skiktröntgen i början. Så att jag har inget, tankarna går givetvis eller har gått, men jag det skulle vara den ena. Sen det andra har de har gått igenom och tittat allting. All vård han har fått efteråt. De har gjort alltså allt de har kunnat gjort för Gustav, men det räckte inte för honom.
Nej.
Det är ju fantastiskt, eller förlåt ordet, bedrövligt illa.
Nej, för att det är precis det jag också landade i. Jag insåg efter, redan efter några dagar insåg jag att om jag går runt och tänker, ah, hade vi gjort så här så hade det varit för liv. Hade vi gjort så här, då kommer jag bara bli galen. Det är inget,
Ja.
det går inte att tänka så där, för då, det som har
Nej,
hänt har
dödsen är
hänt.
borta. Jag får inte tillbaka honom. Det är
Precis.
liksom så det är med det. Så att, ja, och sen dess har vi levt. Nu på måndag är det 1 år. Och jag har väl, ja, det är många som påminner mig om hur känns det kommer 1-årsdagen. Och för mig är 1-årsdagen värdelös. Jag skiter i Gustavs 1-årsdag. Jag ska gå och jobba. Jag orkar liksom inte lägga energi på en sån hemsk dag, utan det tråkiga, eller tråkiga, det är så att Gustav fyller ju år den 31 maj då, så att vi lägger fokus på hans födelsedag och vi kommer ha några av våra närmaste vänner och några av Gustavs närmaste kompisar här och vi bjuder på mat och dryck och så tar vi
Det är
helgen och
fint.
lägger tid på den dagen.
Det är fint. Det är fint. Man ska ju, alltså nu vill jag verkligen inte dra paralleller. Mitt fall med min mamma och ditt fall är ju två helt olika och så. Men det är ju samma sak. Min familj pratade om att ja, men det var 1 eller 2 år sedan mamma hade dött. Och då har jag alltid sagt att jag är inte, precis som du, jag är inte intresserad av det. Det är inte det som definierar min mamma, utan det är liksom hennes riktiga födelse då. Och ja, de fina minnen.
Absolut.
Hasse, framöver, liksom, hur tänker du på liksom med det i personlig plan? Kommer du se på Jämtlandsmatchen? När tror du att du kommer kunna göra det liksom, och så vidare? Hur ser du, hur ser framtiden ut för dig och din familj?
Ja, vi har ju kommit så långt att, eller så långt, folk som har varit med. Jag får ju stöd av, jag går i sorggrupp och jag har träffat en pappa vars son gick bort för 20 år sedan som jag läste en bok. Så jag tog kontakt med honom. Han kommer från Östersund. Så vi träffas andra, tredje vecka och pratar mycket. Och jag känner ju att jag inte är som jag var för 4, 7 månader sedan. Självklart har det hänt saker, men när det är som tyngst, då är det fortfarande lika jävla tungt och hopplöst. Men jag kan ju nu då, i varje fall när det inte är som tyngst, säga till mig själv i varje fall, jag klarar inte av den, men säga att ja, men Gustav hade ju velat att vi skulle vara glada och leva, och varför ska jag straffa mig 2 gånger liksom? Först med hans död och sen inte. Och sen straffa mig själv med att inte göra någonting. Så att det är så långt jag kom att jag fattar att jag och vi måste göra det, men det är tufft. Vi har rest en del, att det tar bort lite fokus från hemmamiljö och där Gustav liksom påminner om överallt, att, och då kan man åka bort och göra lite saker. Så vi har haft möjlighet att göra det. Sen vet jag inte, vi har ju en minnesfond i hans namn, inte den som då Basketexpressen och Bonnier har, utan vi startade en minnesfond i Gustavs namn här i Östersund Basket för att i hans anda, där ungdomar i Östersund Basket kan äska pengar. Och i vilket syfte? Jo, för att man kanske då inte har ekonomiska förutsättningar att åka med på en cup. Vi reser ju mycket. Eller man kanske inte har råd med medlemsavgiften. Då kan man äska pengar ur den fonden och så får man det då. Och det är väl bra mycket bättre att man hänger med på en basketcup än helgen att man hänger med Kenneth med kniven och så och hittar på tok. Så att jag får väl se om jag ska utveckla någonting ur det. Det är inte jag som driver det, det gör de i klubben, det är fenomenalt, ungdomsklubben.
Kan
Men
du
kanske
berätta
någonting annat.
för lyssnarna hur man kan bidra till den här fonden, om du vill?
Ja, jag kan inte. Man får ta kontakt med Östersund Basket Ungdom eller gå in på deras hemsida om det finns
Okej.
någonting där. För jag kan inte, men det finns ett, om det är bankgironummer eller swishnummer. Det är ju
Yes.
jättetacksamt om folk sätter in pengar där. 10 000 kom ju också av Bonnier och Expressen från det här stipendiet som Adam fick. Då sätter de också in 10 000 i Gustavs minnesfond, vilket är fantastiskt.
Ja, men superbra. Så alla som lyssnar, gå in på, inte Jämtland Baskets A-lag sida, utan
Östersund Basket Ungdom.
Östersund Basket Ungdom, och så kommer man hitta info där man kan swisha en slant och bidra om man vill. Yes. Hasse, finns det något mer du vill säga? Som jag sa till dig innan vi började spela in, scenen är din, om det är något du själv vill lyfta fram eller berätta när det gäller Gustav och hans liv.
Alltså, när du frågade om jag ville vara med och prata, så det är bara kort skulle jag liksom vilja säga, och det var det som var, som jag tycker i mitt jobb som lärare och som när man har varit ledare så många år inom basketen, att jag tycker det är så jäkla viktigt det här med att det är en sån hets att lyckas tidigt nu. Alla liksom, syns man inte så finns man inte, och det här gäller liksom när man är 12, 13, 14. Och så var det aldrig i Gustavs lag, och så ville vi inte ha det. Det är lite det jag vill, att man, jag tycker det är så jävla lätt att så fort man får en motgång idag så vill man lägga av. Och det är också kanske ofta föräldrarna som är där och gör, liksom påverkar det här. Och det är inte lätt att vara ledare idag. Så man behöver liksom support på sina klubbar. Jag menar, Gustav kom inte in på RIG. Det var en otrolig liksom jobbigt för honom. Men han knöt näven i fickan och vi satt oss ner och bestämde, ja men då gör vi en plan. Hur vill du att det ska se ut de närmaste åren? Och han kunde ju lika gärna tyckt att för fan vad orättvist, alla är emot mig. Men han knöt näven i fickan. Jag tycker att vi måste, där måste, det är inte bara basket, det är ju samhället i stort. Jag möter ju sådana elever varje dag som tycker att ja, men jag orkar inte, gud vad jobbigt. Ja, men tänk om man aldrig skulle göra någonting som är jobbigt. Jag skulle liksom vilja bara säga, men vänta, ska jag berätta vad som är jobbigt? Men givetvis kan jag inte säga så, men det har inte minskat min liksom ambition i att vi måste få ungdomar och deras föräldrar att fatta liksom att allt kan inte vara silkeslent jämt. Ja, jag svävar iväg, men...
Nej, absolut inte. Nej. Vet vad, jag tror att det du säger är otroligt viktigt. Precis som du säger, just idag... För att det känns som att pressen på ungdomar, även fast i Sverige när det gäller idrott så satsar man mycket mer på bredden än de flesta ledarna i världen. Så är det otroligt mycket hets med att man ska vara bra och man ska vara bra tidigt. Och som du sa innan, det Gustav gjorde på planen var inte att ta bollen och skjuta 15 skott.
Nej.
Utan han kämpade och liksom rörde sig utan boll och spelade försvar. Och,
ja.
Och det ledde honom någonstans. Så jag tycker
det kan ju som ledare så lätt primera, istället för att vi ska börja prata om att i ungdomsbasketen att de gjorde 25 poäng. Ge cred till honom eller henne som tog mest returer eller spelade bra försvar eller hade bra passningar eller en katt eller hitta sekvenser. Att tänk när du slog den extra passen, det gjorde att vi fick den där poängen. Eller, ja. Det är så lätt. Vi hamnar liksom i YouTube-klipp när man promotar sig själv, när man sätter 10 trepoängare. Ja, vem gjorde jobbet bakom?
Yes. Ja, det du säger låter klokt och ganska perfekt sätt att avrunda avsnittet då det var så där Gustav spelade. Hasse, jag vill bara säga till dig stort tack. Alltså jag vet att det är jättesvårt för dig. Jag vet att du och din familj har gått igenom otroligt mycket. Och att ettårsdagen närmar sig och det är tufft, jag förstår det. Men jag vill tacka dig jättemycket för att du ville göra det här. Och även säga till dig, om du vill göra det här igen, är bara för att prata om hur Jämtlands säsong har gått den dagen du bestämmer dig att börja gå på matcherna igen och så vidare. Eller om något helt annat ämne, så är du givetvis välkommen att gästa podden. Det är bara att höra av dig.
Jag tackar också, det är jättejobbigt. Men jag gör det för, ja, dels för min skull, men jag gör det för att jag vill att Gustav ska leva vidare på något sätt i någon form. Jag tackar dig, Nick. Tack.
Yes. Tack, Hasse. Och så hörs vi säkert någon mer gång i framtiden.
Tack, hej.